Hade just en liten uppvisning åt Kai här innan vi började banda. Jag har köpt en spansk revolverreplika. Alltså det är inte en äkta. Alltså den ser helt äkta ut. Den har komplett, alltså så här mekaniskt kan man göra precis allt vad en riktig revolver kan göra. Det är alltså en sån här Colt från slutet av 1800-talet. Alltså en cowboy-revolver, en six-shooter. Och man kan till och med hålla in avtryckaren och så där dra med handflatan så där. När man ska liksom skjuta sex banditer på en gång. och du hade Kai på något sätt... Jag var liksom väldigt glad och ivrig när jag skulle visa att det vi har skaffat. Men du på något sätt avbröt mig och sa att vi måste börja banda nu.
Alltså, vi har ju alltid innan vi börjar banda, vi gör ju det på distans sen Ted flyttat till Österbotten. Så pratar vi om veckan som har gått lite, eller vi frågar hur vi mår och så vidare. Och så ibland så drar det här samtalet ut en timme till och med, och det är väldigt en fin stund tycker jag, innan vi då börjar jobba.
Mm.
Men du bara nu som helt som i förbifarten då nämnde att du har köpt en revolver, och så började du göra såna här rörelser just som du gjorde nu också, så att du som riktade den hit och dit, och det blev en sån här galen glimt i ditt öga, och så hade den så mycket ljud eller i såna frekvenser så det blev ett filter, så ljudet försvann för mig, så jag bara såg ditt ansikte,
ja,
och hörde ingenting. Och det var en galen version av Ted Forsström jag
ja,
såg.
Ja, men alltså nu är det ju någonting alltså i liksom känslan av att hålla i en pistol. Alltså att nu är det ju något i det. Alltså att,
men hur många lyssnare tror du har gjort det? Vi är inte ett pistolbärande folk.
Nej, men det finns ju många jägare och sådär. Men att det är ju inte, alltså för många så skulle på något sätt tänka så här att okej, men det är förknippat med makt och på något sätt med våld och potential, en sån här dödlig potential. Men det är inte det jag menar, utan att det är någonting som är så otroligt så här ASMR-satisfying i det här. Alltså att det är liksom den här träinlagan här är där man håller i den här längden, så att man att nu förstår jag varför i vissa cowboyfilmer så spärrar de med lillfingret när de håller i den. Har du sett att de gör det?
Nej, cowboyfilm är inte en genre längre väl.
Och det är för att den är liksom den är lite för kort, alltså det här som man håller i. Så att därför så blir man och spärrar med lillfingret för att det finns inget att greppa. Och det liksom förklarar. Och sen har jag blivit jättebra på alltså att när man siktar på någon då, sådär, att nu siktar jag på dig. Så sen om jag ångrar mig och säger okej, nu vill jag inte skjuta dig. Så då måste man så här långsamt släppa tillbaks. Alltså att man håller i med tummen den här, nu vet jag inte vad det heter.
Hanen,
ja, jag håller i tummen och så håller jag emot den så att den inte får snabbt tillbaks och slår på kulan. Men... Och så sätter jag tillbaks den. Och det här är otroligt satisfying att hålla på med. Jag har lärt mig att snurra med den.
Men du minns väl att hela förra avsnittet så skojade vi om att du skulle liksom skjuta mig väl, för att jag har varit så elak.
Ja, ja.
Och det första du gör nu då i nästa avsnitt är att du har köpt en revolver, öva dig på att snurra den, håller på och visa den åt mig, rikta den mot mig. Det här är ju...
Ja, men jag har inte skaffat, det kan ju hända att jag undermedvetet har skaffat det, alltså sådär, men att jag går omkring med den här i mitt hem, alltså så officiellt, så jag måste prata mer om det här sen, men jag har varit i en cowboybutik.
Cowboybutik, ja, finns inte.
Jo, det finns. Det
cowboy
finns.
Som begrepp är lika stendött som rock'n'roll.
Nej. Cowboyen lever och mår bra. Jag var på rodeo kväll i Pormogården. så du kan inte komma och säga att cowboyen inte finns.
Alltså har ni haft en sån här tjur som ni har ridit på där?
Nej, nej. Det var lite höbalar och sådär. Och så var det ganska mycket whisky som man skulle dricka. Men att det, det var liksom radiokväll. Men att det är någonting... Jag minns ju, jag lekte ju också cowboy när vi var barn. Och så gick jag omkring de här pistolen och så här: shut up! Hands up! Shut up! Det var liksom de två grejerna jag kunde på engelska. Var shut up och hands up. Och det var liksom ett mantra som jag gick omkring då. Och jag inser ju att jag menar, det här är, det är liksom någonting... Det är någonting nostalgiskt över det här. Och sen är det någonting att hålla på med händerna. Med det här snurrandet och fixandet. Det är också väldigt bra att kombinera med distansjobb. Alltså att, att när jag sitter vid mitt skrivbord och jobbar, så har jag liksom den här pistolen och håller på med den. Ibland så glömmer jag ju bort att jag har någonting som ser alltså ut som en äkta revolver. Och så måste jag förklara mig då när jag har distansmöte med folk och sådär. Alltså för att jag har hållit på så mycket med den nu. Att för mig är det liksom att den symboliserar inte en pistol någon mer, utan det är ungefär som att sitta och snurra med en penna. Men att när man har möten med folk så blir det ju konstigt när jag tar fram en revolver och börjar putsa den och sådär.
Men går den att avfyra på riktigt?
Nej, alltså det är en replika. Alltså den har ingen så här, man kan inte sätta kulor i den, men den har en kammare, man kan liksom snurra. Alltså den har...
Varför kan man inte sätta kulor i den?
För att den är inte, alltså... inte vet jag om man kan, men jag är ganska säker på att man inte kan.
Jag tycker ju det är obegripligt, jag tycker det är lite obehagligt rent, och sen någonting med det här att du som flyttar dit till ödemarken och det här, alltså den här förändringen sker så här gradvis, men det här var ett ganska stort steg mot den här gun-toting liksom möckihöperön. Det finns inte ord på svenska för den här förvandlingen som du håller på genomgår.
Jag har kollat upp den här firman som har tillverkat den här och jag menar, det finns ju från alla århundraden. Alltså de har ju otroliga sådana där italienska så här maffiapistoler och sådana här amerikanska från andra världskriget. Alltså att jag på riktigt överväger alltså att jag borde beställa ett litet arsenal åt mig. Shut up, hands up! Boen burmo bult påsar bottning som talar slit så popna popkum så hörde vi pop nu denna popkum så hörde vi lys på tätt och kaj. Ja, det var ju radio kväll då. Och det stod ju på inbjudan att man fick gärna klä sig enligt tema. Och det ville jag ju väldigt gärna göra. Men jag hade ju då ett problem att jag hade inte... Alltså mina rodeokläder, delvis var de för små, men sen att jag upplevde att jag kanske inte riktigt hade någon outfit som lämpade sig. Och då kom jag ihåg att i början av sommaren så hade jag sett reklam för en cowboybutik. Och det finns en cowboybutik, alltså inte så långt härifrån, den finns i Koskenkorva. Så då förklarade jag åt Janika... Att jag får till Koskenkorva, Janne. För att det är rodeokväll.
Det är Lappland eller någonstans i Kajaraland.
Nej, det är utanför Seinäjoki.
Koskenkorva.
Ja, det finns utanför Seinäjoki. Och där finns en cowboybutik. Och jag kollar snabbt upp. Yes, den är upp idag. Nu hoppar vi i bilen. Vi får till cowboybutiken. Barnen var glada. Lo och Ian sa båda två. Yippie-ki-yay, pappa. Vad kul det ska bli.
Men får jag bara inskjuta här nu, för det här är som något som har förföljt mig under en stor del av vår vänskap också, när vi har gjort saker tillsammans, så drar du upp de här cowboy-referenserna, du skriver in det i manus, det fanns också i de här zoo-böckerna, och alla redaktörer och regissörer och alla så reagerar på att cowboys och indianer, det är ju ingen som har pratat om det sedan 1882. Alltså, det var kanske någon revival med Clint Eastwood på liksom 50-talet. Men sen dess, det här är som, det här är bara i ditt huvud.
Cowboy, alltså stilen, alltså sättet de levde, värderingarna, allt var ju bättre på den tiden. Okej, okay, kanske inte alla värderingar, men att mycket var ju liksom...
Också Quentin Tarantino försökte ju göra någon revival som misslyckades. Ja. Ingen ville se den filmen.
Ja, nej men det är alltså Yellowstone. Oj vad jag tycker om Yellowstone. Alltså det, och på något sätt hela det här, du är ett med naturen, du lever från landet, du rider på hästar och har du problem så löser du det med krut och dina nävar. Att det på något sätt, det var ju, det är ju någonting väldigt fint med cowboylivet. Och jag har alltid varit ett stort fan av cowboys. Jag misstänker ju det är någonting som jag har fått hemifrån. Mamma och pappa tyckte ju väldigt mycket om High Chaparral. Att det var liksom så där, det var nu cowboys and Indians. Alltså
att det... Ja, men det är en del av dig. Men jag tänkte att det hade ändå som försvunnit nu med åren.
Nej,
men
nu... jag tror jag har kanske bara liksom lite så här pressat ner det. Men att jag liksom tillåter det liksom att komma fram lite mer här nu. Och när vi kom dit då, till Koskenkorva, så det var ju en otrolig affär. Alltså, det finns ju inte så här. Men att det här är då en gammal gubbe som importerar saker från USA.
Vilda västern.
Ja, han imposterar vilda västern och han kombinerar, han har väldigt mycket så här amerikanska bildelar också. Det är en tredjedel av butiken är liksom bildelar och två tredjedelar är vilda västern. Men det var inte liksom, det var inte så där. Jag menar, jag är ju van att shoppa från snurrställningar. Det där var inte snurrställningar. Alltså det här var liksom dyra amerikanska cowboymärken. Working class cowboy kläder. Alltså att man fick liksom boots för 600 euro. Den dyraste hatten de hade var 1600 euro. Man fick också alltså en nästan hel uppstoppad varg som man fick sätta på hovo. Alltså som hängde ner längs med ryggen. Tomahawker, så här shamantrummor. Väldigt mycket Yellowstone-grejer också. Alltså så där, så liksom en t-shirt som står det "Don't make me go all Beth Dutton on you" och så där. Och så skrattar man då för att man vet vad det betyder om man har sett på serien.
Och det här, alltså som är intresserad av USA nu, om det här nu faktiskt, att det existerar ännu en cowboykultur, jag vet ju att det finns ju en sån här estetik med boots och hatt, men det är ju inte med liksom hölster och cowboyvästar längre.
Men alltså grejen är ju att, jo, det, alltså du sa att det inte längre är så. Jo, det är så.
Men min fråga är, hör det här ihop med MAGA, alltså med Trumpism?
Men klart att det gör det. Och förstås sålde de ju officiella MAGA-mössor där också.
I Seinäjoki?
Ja, alltså för att... Och
alltså, dit kör du barnen på en söndag?
Nej, men jag pekar nog inte ut allt så här liksom pro-Trump-grejer som fanns där. Utan jag var nog mer fokuserad på det här vilda västern-grejerna. Men jag har köpt, Kai, en cowboyhatt.
En MAGA-hatt.
Nej, inte en MAGA-hatt. Jag har köpt en riktig cowboyhatt åt mig. Alltså en sån här hård, en sån där som tål regn och rusk. Och en häst kan liksom trampa på den utan att den går sönder. Och på något sätt när jag var där, och jag hade just tagit av mig den här liksom vargskruden som jag först förstås provade. Och sen började jag liksom testa de här hattarna. Så var det som att det var... Det kändes liksom... Ja. Nej men det här kan jag nog förstå. Alltså på något sätt som... Jag vet inte. Och, alltså bara så här starkt att... Nej men jag vill kunna bära det här liksom... Också när det inte är rodeokväll. Och jag vill kunna bära det här på något sätt så här att det skulle vara accepterat. Och Janika såg ju vilken blick jag hade. Så hon sa ju direkt att... Hon sa bara nej. Nej Ted, du får inte. För att hon såg på något sätt den här önskan jag hade inuti mig. Och nu efter radiokvällen, jag köpte ju den då mest som rekvisit och som ett skojigt attribut. Men att den hatten hänger ju i tamburen och viskar åt mig att jag ska sätta den på mig när jag går förbi den. Och den är snygg och stor. På något sätt så fick jag vet inte, alltså jag känner ju som att kan man vara, alltså finns det något koncept, kan man vara liksom drag cowboy? Alltså sådär att jag klär inte ut mig till kvinna, men att jag klär ut mig till cowboy. Och gör det som en, att jag gör som en grej av det. Att existerar ett sånt koncept.
Nå, hur var det på den här rodeokvällen då? Alltså var där folk i cowboyhatt?
Vissa.
Existerar den här dragscenen i Pedersöre liksom?
Jo, alltså det som är roligt när det är rodeokväll i Pormo, så de allra flesta har ju på sig samma kläder som när det är normal pubkväll i Pormo. Alltså att på något sätt det här rodeo-temat så är ju någonting som existerar här på landet. Alltså att det är liksom det är de här utiga kjortorna, bootserna och jeansen. Alltså det är ju liksom vanliga attribut, men att nu var det kanske lite mer hattar än vanligt. Men att det var ju så härligt. Det var ju fint och på något sätt exotiskt, men ändå på ett så här sätt som kändes att så här ska det vara. Och jag förstår ju nog, alltså det, jag menar man kan dra det till och med åt så här kulturell appropriering hållet, men nu förstår jag ju det, att jag kan ju inte gå omkring med hatt här i Pormo och på något sätt inte ha det som en grej. Men det kändes så härligt att ha den på sig. Och att det känns ju som att det är ju det där jag bara vill. Jag vill ju bara ha den där hatten. Jag vill inte ha några andra kläder. Jag vill bara ha den där hatten. Och kombinerat då med det här ASMR-iga att gå omkring och snurra på revolver också. Så det händer ju någonting. Alltså det blir ju så där bara... Alltså som när man tittar på sådana här videor när folk klämmer på finnar. Alltså en sån känsla att det är sådär, ja men det här var nog skönt det. Så där ska det, så ska det vara. Ja, ja.
Ja, kära lyssnare. Det var ledsamt att Ted Forsström inte kunde vara med oss i dagens avsnitt här. Men det här, vi måste nu försöka ändå fullborda den här podden. Vi kanske inte går till jingle.
Jag skulle säga att det var kalsare kännit som jag hade.
Kvällen innan ni fot i Seinejoki.
Nej, det här var efter rodeokvällen. Jag hade nog kläder på mig och jag var inte liksom full, men att jag hade druckit någon öl. Och Janika hade farit med barnen.
Satt du liksom med revolvern i soffan i bara underkläder och snurrade den och drack öl och pratade med Janika? Jag vill bara få den här scenen klar för mig. Sov barnen.
Janika var inte hemma. Janika var i Paragas med barnen. Och det var inte soffan.
Jag fatt i Grekland och Janika fatt i Paragas och så hände det här.
det var inte soffan. Det var på trappan på baksidan av huset. Och jag satt där. Jag hade cowboyhatten på mig. Jag kan ha haft ett ganska stort glas whisky också. I ena handen och så hade jag revolvern i andra handen. Och så satt jag där och funderade och tänkte att vad fint här är. Jag satt och tittade på rådjuren som sprang. Och det var fint väder. Och lite så där salongsberusad, cowboyhatt, revolver, whisky. Det kändes bra. Och det har ju varit till vårt. Alltså att vi har ju på bakgården som man ser ju liksom utöver ängarna, men att det går ju också en väg där. Alltså att en vandringsstig. Alltså att ibland så händer det ju sig att folk går förbi där. Alltså det är ju inte en så här super... Ja, det kommer ju inte jättemycket människor. Det är mest traktorer och fyrhjulingar, men att ibland. Och så satt jag där och det här drack då och snurra, öva mig på att snurra med revolven, och så såg jag att det kommer två människor gående där, och jag tänkte inte så mycket utan att jag vinkade åt dem med revolvern. Så hej viftade jag med revolvern och det här de stirrar ju väldigt mycket och jag kände inte igen dem. Jag vet, ibland så är det också människor som inte bor i Pormo som kommer och går längs vandringsvägen. Så för mig obekanta människor. Men jag såg ju att de reagerade. Och nu vet jag inte vad det liksom hatten eller revolvern eller visken eller på något sätt kombinationen av det som gjorde att de ökade liksom på farten när de gick. Och jag är ju annars inte så där supersocial av mig, men att jag kände på något sätt då som att nu behöver jag på något sätt förklara mig. Så jag ropar åt dem att den är fake, ropar jag. För att jag på något sätt tog fasta på att det är säkert den här revolven som, alltså på något sätt, den ser ju äkta ut.
Ja.
Och de börjar nästan springa när jag ropar det. Och så här efteråt har jag försökt analysera att alltså trodde de att jag ropade något annat? Eller blev det på något sätt konstigt det? Att en cowboy med en pistol skriker något om att någonting är fake? att jag vet inte riktigt hur de tolkar det, men alltså där i efterhand så skulle det ha varit bättre kanske att jag inte skulle ha ropat någonting, eller att jag kanske skulle ha ropat någonting annat. Men det blev mest en sån här reflektion över att oj vad fint det är att kunna bo på ett sånt ställe, att jag kan sitta lättklädd med cowboyhatt och revolverreplika och dricka whisky, naturen framför mig, nästan som i Yellowstone, och inte behöva liksom ta ställning till så mycket annat, utan att man kan liksom göra det där när man bor på ett sånt här ställe.
Jag vet inte hur vanligt det är att man gör det ändå fast man bor på landet. Alltså jag menar, jag är ju så här alltså helt pro att man förverkligar liksom inre, möjligen då sexuella liksom, ja, men det var, så här längtan, vet du, att man kanske har en...
Jag vill ju inte ha sex med cowboys, alltså det finns ju inte, alltså det finns inget sexuellt alls över det här, utan det är bara på något sätt någonting, det är coolt och det är häftigt, och det var så här, men jag har en ledig kväll där jag får vara liksom helt för mig själv, jag får liksom fundera helt på egna grejer. Och...
Jo, men du går nog över en gräns om du börjar liksom visa dig åt okända människor och liksom vifta med revolver, ja, och ropar åt dem.
Ja, men här också, det var egentligen det jag ville prata om. Alltså att vems, alltså, jag var ju bara hemma, ja. Jag var ju på min egen gård, och där måste man ju få göra vad man vill. Att det var egentligen det, alltså att jag upplevde liksom att det var fel av mig att jag började så här, kände någon sorts skam. Jag måste ju få göra och liksom klä ut mig till vilken cowboy jag vill när jag är hemma.
Absolut det. Men du börjar ju också ropa åt förbipasserande.
Ja, men det var ju för att de blev rädd, för att det handlade om ett missförstånd. Därför ropar jag åt dem.
Och just alltså vuxna män som sitter med vapen, då tänker man ju inte att det är fake.
Nej,
jag vet. Varför skulle någon sitta med ett fake vapen?
Jag vet det, och det är på ett sätt är det liksom tråkigt att det är så. För att för mig så är ju liksom den här revolverreplikan är ju en fidget spinner. Alltså att det är någonting man bara liksom får se, när man har så här restless fingers, så är det liksom att då håller man på med någonting. Men att det är ju sjukt.
Men det där är ju som att säga att en machete är en fidget spinner. Alltså för det där, det är ju ett dödligt vapen,
jo,
som du håller
men,
i din hand.
Men alltså det är det som är så sjukt, att de här dödliga vapnen är ju också gjorda att sitta väldigt bra i handen och vara väldigt tillfredsställande att hålla på med. Varför är det så?
Men sudoku brukar man ju sitta och lösa ut på sin terrass.
Jag kan helt tänka mig det också, att man sitter och skriver sudoku med högerhanden och så har man revolver i vänsterhanden. Har du ingen förståelse för det här att liksom att saker kan vara liksom köna att hålla på med, alltså så där med mekaniska klick och just det här ASMR över det?
Absolut, och jag kan, vet du, identifiera mig med det här att man vill anta någon sån här, vet du, vad ska vi säga, någon leather daddy persona, och vet du, klä ut sig och som vet du känna sig stark och så här.
Leather sheriff.
Eller att man då beundrar någonting, vet du, från någon film eller så här, någonting från barndomen. Men nu är det ju, om jag liksom, vet du, klär ut mig till Leatherface och sitter med en motorsåg och viftar den i luften, och så när folk går förbi så ropar jag åt dem ännu till. Så nu är det ju som många gränser som har överträtts och som förmärkligt beteende.
Ja, men egentligen så det är en helt, jag vet att du liksom ville skapa en absurd liknelse här nu, men det är en ganska bra liknelse. För att säkert finns det saker i Leatherface också, alltså i hans utstyrsel som är sådär, han hade ju någon så här förkläde och sådär, alltså att nu kan det säkert finnas en förståelse också om att ja, men det kan ju vara coolt att ha det där. Och jag kan också tänka mig att hålla på med en rostig motorsåg, att det finns något ASMR-igt över det också. Och kedjorna snurrar och man petar på de här vassa klingan och sådär.
Men jag känner ju mig att jag borde ju som inte behöva fråga det här, men jag måste ju fråga det både för dina grannars skull och för min egen skull. Att är vi i fara? Har du också patroner någonstans?
Nej.
Och vågar vi liksom komma nära Burmo längre?
Det är fake.
Vis om du möjligtvis har ett horn i sidan till.
Det är helt fake. Det finns, alltså man kan till och med köpa replikapatroner. Det visste jag inte. Som tanken att man ska kunna ha dem liksom som pappersviktar och ha dem på skrivbordet och sådär. Och jag har tänkt att det skulle kunna vara ganska nice att ha tre patroner som man skulle kunna hålla på med liksom i handen. Och lite sådär föra över fingrarna samtidigt. Men det går inte. Alltså jag är ganska säker på att man inte kan skjuta med de här. För då skulle det nog ha varit dyrare.
Ja,
jag har ju också några andra kompisar än du, Kai. Och vissa av dem är män. Många av dem är heterosexuella.
Heter de Sundance Kid?
Inte vad jag känner till åtminstone. Men jag kickade ju bild åt några utvalda när jag hade cowboyhatten på. Och det var då liksom heterosexuella män. Och alla deras reaktioner var ju på något sätt. Det var liksom stora ögon, det var coolan, det wow, vilken hatt, var har du fått den där? Och sen när jag var på jobbet och så diskuterade jag med några kollegor, heterosexuella män, och alla var så där att ja, men jag har ju nog liksom tyckt om cowboys, jag tycker nog jättemycket om cowboys jag också. Alltså att på något sätt att när jag öppnade vad jag hade gjort i Koskenkorva, så var det på något sätt som att det var flera andra som på något sätt fick mod och kände att jag vill också dela med mig min cowboylängtan. Och så diskuterade vi det här, och det var ju liksom många som upplevde precis samma sak, precis samma tankar och känslor, men som har aldrig liksom tagit det där steget ut. Mm. Och jag tänker ju nu att eftersom du nu är så där oförstående till det här, att är det här nu då alltså något...
Nej, men du måste ju förstå, Ted, att jag är chockad, att jag är bara överraskad. Men jag är ju nog, ju mer jag lyssnar på dig nu och förstår att det här ändå springer ur någon sorts liksom verklig längtan, så tänker jag ju att om det här nu hör samman med, vet du, manlighetens kris, alltså vita heteromän som känner sig på något sätt att de inte hittar sin plats i samhället, eller att de inte har representation i media och de syns inte och de får inte uttrycka sig. Och det här då ofta har ju då tagit sig uttryck i högerextremism eller såna här Andrew Tate-figurer eller MAGA-rörelse eller ja, du vet det här. Men du har ju ändå nu en som på något vis laid back positiv inställning till det hela, och den här gemenskapen som du nu beskriver så tycks ju inte vara så här att den riktar någon sorts ilska då mot kvinnor eller bögar eller mot allt som inte är vitt och heterosexuellt, utan det här är ju, jag menar, det är ju en positiv sak om ni kan hitta en sån här stärkande gemenskap och en sån här känsla av att vara stark och duktig och sexy utan att det resulterar då i liksom våld.
Ja, nej, jag tror det är ju intressant också, för det är ju så jätteexotiskt, alltså för cowboys finns ju inte i Finland, så att det är på något sätt konstigt det också, att varför man på något sätt går igång på det här. Men jag tror delvis, ja, jag tror att det också har ganska mycket nostalgi i sig, och sen tror jag att det finns kanske en enkelhet, alltså det på något sätt någonting som jag tycker också jag har som förknippat med att växa upp och bli äldre och sådär, att saker och ting är ganska svåra. Alltså det är mycket du måste ta ställning till. Det är tungt att vara partner med någon, det är tungt att vara pappa, det är tungt att ha ett jobb. Alltså det är mycket som måste fixas och sådär. Och det finns någonting så konkret, och jag kommer tillbaka också till det här ASMR-iga i att, men om du bara sitter på trappan och snurrar din revolver, så då på något sätt kan du liksom då kan du liksom fjärma dig från såna där andra saker som kanske pockar på och som kan vara så, jag måste ju göra det där också, oj, ja, det måste ju också fixas. Och så har du som en liten stund där du kan bara vara så, ja, fast det där är ju Teds problem, inte cowboy Teds problem. Alltså att du kommer som bort en liten stund. Jag tror att det kanske finns något sånt som de här andra karrarna som delar det här med mig. Alltså en sån här att du lite kopplas bort ett tag. Och där tror jag det kan finnas någonting. Ett ja, heterosexuellt vit mans behov.
Ja, eskapism och så här. Men det är ändå så här, ofta är det ju då att man som i den här åldern då, som man så rent klyschigt då, så dras man då till motorcyklar eller till sportbilar eller någonting, eller kanske någon veteranbil, alltså något,
men det hör ihop sånt. Det hör ihop med det,
men det är det att jag kanske inte heller, det låter inte hederligt om man skulle påstå att jag skaffar en motorcykel och jag älskar att hålla på och känna på den och så här, men jag skulle aldrig starta den och köra iväg den. det låter inte liksom trovärdigt. Och det är lite samma med den här pistolen också, att du tycker då om att liksom hålla på och känna och liksom olja den och snurra den, men du vill alltså inte avfyra den.
Nej, men klart jag vill skjuta den. Varje gång jag håller i den så vill jag pang, pang, pang. Jag vill skjuta hål i allt jag ser i taket. Jag vill liksom sätta dit kulorna. Jag vill ha en sån här speedloader så att jag kan sätta 6 kulor på en gång och se hur snabbt jag kan göra det. Och sen så här fanshoot då. Bam, 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 bam. Klart jag vill göra det. Men det är ju ett vapen. Jag kan ju inte skaffa en riktig revolver. Därför har jag en spansk replika från Koskenkorva.
Jag känner mig, vet du, som en sån här förhörsledare som just fick det här erkännandet på band.